Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Lesbisk Gravidpodd med mig Anna-Karin Nockoff. Det här avsnittet är sponsrat av alldeles fantastiska Swedish Collagen som har förbättrat mig på flera sätt. Och jag ska snart berätta mer om dem, men först så ska jag säga att i det här avsnittet så medverkar jag då, men även min kompis Julia. Vi har båda barn tillsammans med en annan kvinna och båda har vi små barn som är 4 år. Jag tänkte att även tiden några år efter att man äntligen har fått till en bebis i magen, graviditeten, förlossningen och bebistiden är värd att uppmärksammas. Så det gör vi med det här avsnittet. Frågor som vi tar oss an är hur man egentligen kan berätta för sitt barn hur det kom till. Varför hen har två mammor och inte en mamma och en pappa som de flesta andra barnen på förskolan. Vi pratar om vad som är det bästa och det värsta med att ha små barn. Hur livet har förändrats och om vi har stött på konstiga kommentarer för att barnen har två mammor. Med mera, givetvis. Vissa frågor återkommer vi till längre fram i avsnittet och säkert fanns och finns det massvis att tillägga. Vi hade inte repat eller förberett oss innan vi spelade in, men det här är alltså då vad vi kom fram till i stundens hetta. Innan ni får höra vårt samtal så låt mig berätta mer om min sponsor Swedish Collagen. Kollagen alltså. Det är då ett protein som avtar i vår kropp med åldern. Kollagen, det påverkar huden, musklerna, håret, naglarna, ligament och senor. Och bristen på kollagen, det är alltså anledningen att de sakerna börjar fallera så smått när vi blir äldre. Men genom att tillsätta det så boostar du dem istället och kan fortsätta att blomstra. Kollagen som man äter eller dricker är oftast gjort av djur, framförallt ko. Och det känns ju inte så himla kul. Främst för djuren, men inte heller för dem som inte äter dem, men kanske vill äta kollagen. Oj, 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 en sån väldigt ytlig jämförelse det blev där, död versus viljan att äta kollagen. Men hör det fantastiska. Swedish Collagen har ett helt veganskt kollagen som är gjort på enbart veganska aminosyror och med både hyaluronsyra, vitaminer och mineraler. Man får alltså massa bra saker i sig genom att ha en god och nyttig shot av denna varje dag. Jag vet inte med er, men jag känner inte direkt att sömnlösa nätter, nyadderad stress och en del andra saker som tillkommer barn har yngrat mig direkt. Men sedan jag började äta Swedish Collagens veganska kollagen så har jag däremot yngrat. Nej, det har jag kanske inte, men jag ser faktiskt lite yngre ut. Framförallt så ser jag det på mina händer som är mer plumpade liksom. Men även i ansiktet, på resten av huden och på håret. Och dessutom så känns mina leder mycket mjukare. Jaha, så är detta då helt utseendehetsigt nu och så måste man se ung ut? Nej, absolut inte om du inte vill. Men jag tackar och tar emot och får dessutom i mig bra vitaminer och mineraler under tiden. Vill du också tacka och ta emot bättre hy, hår, naglar och leder så har jag en rabattkod till dig. Den är Rainbow20. Stora bokstäver på Rainbow och 20 med siffror. Den ger dig 20% på Swedish Collagens produkter på swedishcollagen.se. Ända fram tills den 30 november. Okej, med detta sagt, nu är det dags att gå över till Julias och mitt småbarns samtal. Över en flaska bubbel, en kylig novemberkväll inlindade i filtar i min kalla hencave. Nu sitter jag här med Julia. Vi träffades ju på en regnbågsträff för blivande föräldrar.
Ja.
För länge sedan.
Ja.
Och sen har du varit med i 2 avsnitt. Dels berättat om din resa på väg till Noe.
Precis.
Som gör ditt barn då. Mm. Och sen så var du också med i avsnittet om psykisk ohälsa och barnlängtan.
Ja.
Där du berättade då om din ADD, Ja, att det blev svårigheter i början av fertilitets...
Men att man var orolig liksom för vad som skulle hända om vi fick göra ett barn.
Ja, precis. Och ni blev ju nekade först.
Ja, precis.
Ja, men sen så blev ni inte det längre.
Nej.
Så då fick ni börja.
Ja.
Och nu sitter vi ju här då som experter och ska svara på lite frågor om hur det är att ha småbarn.
Mm. Föräldraexperterna.
Precis. Mm. Strikes again. Och just det, för vi har ju också två, eller varsitt barn då som är 4 år gammalt.
Ja. Ja. Världens gulligaste.
Ja, det är de faktiskt verkligen. Men vi har då en skål med lappar här framför oss där vi kommer dra lapparna, lite lotteri. Och vill du börja?
Ja, absolut. Ja. Nu ska vi se, vad spännande. Så den första frågan: vad har ni för råd till andra som har småbarn eller bebisar? Det var en stor fråga,
ja,
som vi börjar med.
Väldigt stor, tur att vi är experter på detta.
Ja, men exakt, ja. Vill du börja eller ska jag?
Börjar du?
Nej, men alltså jag känner bara att det största rådet är att inte ta så mycket råd. Alltså typ, man vill ju träffa andra när man får sin bebis, men det är så svårt att inte ta in allt som alla säger. Att man gärna försöker typ stänga av öronen mot alla råd och ta det man vill ha. Och tänka att man gör ju det bästa man kan.
Så stäng av öronen nu.
Ja, precis.
Ja, ja, men bra råd.
Ja.
Jag tänker, det låter ju väldigt hårt sådär kanske, men att liksom lära barnen tidigt att man säger nej ibland och att respektera nej och stopp, sluta, lägg av. Ja. Såklart. För det, sen jag också jobbar i skolan. Ja, nu har jag en förskoleklass liksom, och där märker man ju att föräldrar borde kanske öva lite grann på att inte ge barnen allt de vill ha med en gång. Eller svara på frågor med en gång. Om det man pratar med någon annan till exempel. Ja, men ska vi gå vidare till nästa fråga? Eller har du något mer råd?
Nej.
Nej.
Nej, det är det enda rådet. Ta inte råd.
Så lyssna inte på det där med att lyssna på nej. Ja, nu kom också en jättestor fråga.
Ja.
Ja, vad är svårast med att ha små barn? Vad är roligast? Och vad är det mest oväntade? Ska vi börja med svårast kanske då? Alltså, det kom först. Att säga nej.
Precis.
Det är ju faktiskt sjukt svårt.
Nej, men jag tycker bara det är så svårt att också ha så stort tålamod hela tiden. Och ha massa energi. Alltså kanske då på grund av att jag har ADD. Att jag har liksom inte så mycket energi. Och då att ha ett litet barn som behöver all energi som man inte har. Och hålla tålamod när de behöver det. Är ju så otroligt svårt. För mig i alla fall.
Mm. Att vara pedagogisk, ja, även när tålamodet... tar slut.
Ja.
Det är rätt svårt. Jag tycker också att det är väldigt svårt att inte liksom skämma bort. Eller jag tänker liksom, om man kämpade så mycket, då i mitt fall för att få honom, och längtade så mycket, och nu vill man bara liksom ge honom hela världen.
Ja, alltså det känns ju lite som att det är en så här, för det är ju nästan min frus roll liksom att skämma bort Noah med allting. Och där, det känns ganska roligt att vi har två olika roller, du och jag.
Ja.
För jag känner inte att det är så svårt att inte skämma bort Noe. Även om jag älskar honom och vill ha honom jättemycket. Men jag känner att jag har mycket lättare att säga nej till honom kanske än vad min fru har. Men det är också kanske relationen som man har till barnet. Att jag har ju fött Noe, men Ellie har alltid varit den som... Alltså min fru har alltid varit den som vårt barn har varit mammig mot. Så att det känns som att den som barnet blir mammig mot har svårare att säga nej. För att man har liksom annan relation kanske.
Ja, det kan det verkligen vara. Ja, för det är ju faktiskt också en anledning till att det är väldigt bra att det är vi som sitter och pratar här. Du och min fru är mer lika och jag och din fru är mer lika också. Så vi kan komplettera varandra i det här.
Ja, men kanske.
I en allsidig bild.
Ja.
Vi tycker inte lika
alla
bra.
Bilder av föräldraskap.
Precis. Det finns bara två. Okej, men vad är roligast?
Men det är nu. Alltså jag tycker det är så roligt att han pratar med honom. Och han säger så mysiga saker. Och man också högtider. Jag älskar alla högtider. Sen jag fick Noe. Jag gjorde ju det i Kina också. Men nu är det ännu värre. Ja, jag tycker det är så roligt. Livet blir ju lite roligare efter ett tag, enligt mig, med barn. Alltså det är bara mysigt. Man gör mycket mysigare saker.
Mm.
Och det blir lite, allt blir lite mysigare.
Ja, ja, Alltså jag tycker att typ allt är väldigt roligt. Eller för jag tycker att han är typ den roligaste som finns i världen. Och säger så roliga saker, gör så roliga saker. Jag är väldigt lättroad, underlättar ju också i detta. Men jag tycker det är så svårt att välja ut något, för att det är så mycket som är så roligt.
Mm.
Jag tycker det är roligt att gå till affären med honom.
Och typ såhär baka och laga mat tillsammans. Inte alltid, alltså alltid laga mat är inte så himla roligt. Men alltså de gångerna som har liksom roligt, så är det verkligen så mycket roligare än någonting man någonsin liksom gjort innan.
Ja.
Och så att man inte, alltså innan så satt man ju och bara kände att man slösade bort sitt liv lite. Kände jag i alla fall.
Mm.
För jag satt på soffan och så gjorde jag typ ingenting.
Nej.
Nu har man ju någonting som också, alltså man har någonting att göra hela tiden. För han är alltid där.
Ja.
Vilket också kanske är stress. För att man alltid har något att göra. Men det är också väldigt mysigt att man liksom känner att man inte slösar bort livet typ.
Nej, det tänker jag faktiskt på. Det här, vad är det mest oväntade? Och det är nog liksom att jag känner bara att oj, mitt liv fick en mening. Och då var det liksom inte helt menlöst innan. Men om jag inte, eller jag menar, jag har liksom, för länge sedan så har jag ju levt rätt självdestruktivt och så.
Mm.
Och om jag inte hade liksom fått honom, så har jag ändå fått tanken efteråt att men det där skulle jag kunna halka in i igen.
Ja.
Men nu skulle jag inte göra det.
Nej, men verkligen. Ja, verkligen att så här, det är så lätt att så här, jag har också varit deprimerad när jag var yngre.
Mm.
Och det känns som att så här, alltså man, nu klarar man typ mera. Mm. Alltså nu är det bara, även om man inte vill att man bara ska härda igenom allting, man vill inte att alla ska bara vara starka, men typ så här, för min personliga del så är det verkligen så här, jag måste kämpa lite extra, för det funkar inte. Det funkar typ inte att bli deprimerad just nu.
Nej, det jag hinner faktiskt inte.
Nej. Så man har blivit lite typ så här, ja men lite starkare i, alltså inte starkare, men typ man måste klara lite saker mera än vad man behövde innan man hade sig själv.
Man kan bita ihop lite till.
Ja, men exakt. Jävligt mycket till.
Faktiskt. Och jag tycker också att det mest oväntade är också att det skulle vara så himla roligt.
Ja.
Det trodde jag inte riktigt. Eller tror jag skulle vara liksom gulligt och så, men kanske inte så roligt sen faktiskt. Inte, jag skulle skratta högt flera gånger om dagen, så det är något kul som händer.
Men också hur man ser på livet har ju förändrats. Alltså det var, alla sa ju alltid innan, och man störde ju ihjäl sig när alla bara, men du får liksom, du ser livet bli helt annorlunda när man, och du har aldrig älskat någon som du älskar ditt barn, och man bara, säkert, jag älskar min hund typ jättemycket, och min katt, och liksom, man ser verkligen, alltså man ser fan livet annorlunda än vad man gjorde innan.
Som lite mer värt.
Ja.
Mm.
Verkligen. Sen är det klart man vill, alltså ibland känner man att man vill ha en paus ifrån livet som är fantastiskt.
Vill du ta nästa?
Ja, just det. Vi ska ta lappar här. Då ska vi se. Hur reagerade du när du fick reda på att du skulle få en pojke? Och hur känner du inför det nu?
Jag reagerade ju inte moget där. Jag blev ju jättearg.
Verkligen.
Ville absolut inte ha en pojke. Jag var jättearg när jag gick ut från ultraljudet. Jag sa ju till Karo bara, vi försöker en gång till sen, va?
Ja, det är så deprimerande att tänka på.
Det är jättehemskt.
Ja, det är så hemskt att tänka på nu. Alltså, man får ju verkligen så här, alltså, men det är ju det som är också skillnaden på livet innan och efter.
Ja, verkligen.
Att man typ hade en sån, alltså man kunde tänka så innan. Att man var så liksom självcentrerad av vad jag vill. Eller jag vet inte.
Ja men verkligen. Och också liksom så här, när man inte, eller jag menar, jag ser inte liksom, det är inte så att jag går och uppfostrar barnen på mitt jobb om att det är skillnad på tjejer och killar, hörni.
Nej,
det är olika grejer som gäller. Man tycker ju inte det. Och så bara just i den grejen. Men jag tror, jag för min del hade liksom sett att jag skulle få en tjej och skulle uppfostra henne så hon blev så super badass, med jättemycket självförtroende och allting. Fick jag någon att knäcka istället?
Stackars våra barn.
Nej, men det är ett sjukt man kunde hänga upp sig så på det.
Ja, jag tyckte verkligen det var så jobbigt att få reda på att det var en pojke. Alltså jag... Och det känns verkligen, alltså det känns så hemskt att man tänkte så.
Ja.
Och det är verkligen, det är ju en sån skev bild av en själv, för man bara jobbar med feminism och man ska vara allt, alltså så här, man är jämställd och det ska vara liksom, det ska inte vara något konstigt, och man bryr sig inte om vad det är för kön liksom. Och så sitter man där på ultraljudet och bara, jag får panik för att det är en pojke vi ska få. Alltså jag får panik för det.
Jag gör en snopp.
Ja, men mage. Exakt. Jag har en snopp inuti min kropp, i min mage. Bara panik.
Och också så var det väl liksom så här, jag liksom tänkte, det finns liksom tillräckligt med män på jorden.
Ja, men också
jag vill hur göra en till.
Nej, men och hur ska jag hantera honom?
Nej, men det är ju skönt att det ändrats då för oss båda. Att vi inte är kvar där och är arga över att vi har pojkar.
Gud.
Okej, jag tar en liten lapp här. Har ditt barn frågat om hur det blev till och varför det har två mammor?
Alltså vi har typ inte pratat så mycket om det. Han har ju sagt någon gång att... jag tror att han har sagt typ en gång. Jag har en pappa eller något så här.
Mm.
Men, och sen så leker han alltid mamma, pappa, barn. Alltså typ så här, han är typ så här den Gestapo när det gäller på förskolan. När man kom in någon gång och så var, satt de och lekte bara... Vi ska leka mamma, pappa, barn. Nej, jag vill mamma, mamma. Nej, vi är mamma, pappa, barn. Va, okej. Men det känns inte som att man får det. Alltså jag upplever inte att han undrar så mycket när han är hemma.
Nej.
Typ. Men vi har väl läst någon bok och man försöker hitta saker, men det finns ju inga barnprogram direkt. Man försökte typ så här suga upp alla barnprogram när han var jätteliten. För bara, måste hitta en massa barnprogram som är med mammor så att han kan känna igen sig. Men... Det finns ju inte så mycket.
Nej,
så att,
det gick rätt snabbt.
Man gav upp.
Ja.
Nu får han ha mamma och pappa. Nej.
Ja, Bob har inte frågat liksom hur han blev till eller så. Men han har frågat, inte heller varför han har två mammor. Men han har frågat varför han inte har en pappa.
Ja.
Det var ju, det kom ju liksom på förskolan. Innan man inte redan sånt han reflekterade över så. Då var det väl folk som pratade om sin pappa och sånt.
Ja.
Så det har han ju frågat.
Men vad sa han då? Eller vad...
Nej, men det har varit liksom bara så här, men varför inte jag någon pappa?
Mm.
Så, några gånger. Tror jag, inte jättemånga gånger.
Nej. Vad svarade ni?
Då svarade ju jag då, som en annan frågat, att nej, för att du har ju två mammor istället. Och familjer ser ju olika ut. Och vissa har en mamma och en pappa, vissa har två mammor, vissa har två pappor, vissa kanske inte har någon förälder och vissa kanske har en förälder och vissa har flera föräldrar.
Gud, det är så... Nej, nu när du säger det så bara, det här är typiskt mig, för jag kommer ju aldrig ihåg riktigt vad som har hänt för typ så här några timmar sedan. Men när du säger det där så bara, det där har vi pratat om, men jag kommer inte ihåg vad han frågade.
Nej. Något helt annat.
Ja, men precis. Vad ska vi äta till mat? Jo, men du, det går att ha flera familjer. Man kan ha mamma och pappa, mormor och farmor. Så han var ganska chockad när jag sa det. Men det var antagligen någonting han pratade om med då. Pappa, men jag minns ju inte det.
Nej. Jag får komma på någon gång.
Ja.
Men vill du dra nästa fråga?
Absolut. Ja. Men det här har vi ju typ svarat på. Men vad är det bästa och det värsta med att ha små barn?
Mm.
Alltså små kanske man ska tänka på. Alltså små. Våra är ju fyra, de är nästan
de är
stora.
Ja,
de är nästan vuxna. Nej, men om man behöver säga någonting som är det värsta i, om vi inte redan har tagit upp det. Alltså att man inte, det, i början när de var bebisar var... Att inte sova. De första 3 månaderna kände man, fan, jag har mer energi. Jag kan ju vara vaken typ dygnet runt. Alltså, det, vad är det alla pratar om? Varför är alla så trötta?
Mm.
Men sen efter typ, för mig var det typ 3 månader, 4 månader kanske. De bara, där energi, när, alltså höga känslan bara droppade ner och man blev helt, alltså sömnen verkligen påverkar den och ens relation.
Mm.
Alltså hur man så här, man alla säger också så här, man ser sitt värsta jag när man har fått barn. Alltså det är verkligen så här, man ser det värsta hos varandra och hålla ut med det jättelänge när man har sömnbrist. Som vårat barn sov inte så bra. Han var alltid vaken typ 2 timmar varje natt i typ 1 år minst.
Ja. Uff.
Och då blev man ju lite, alltså också med så här, min ADHD och ingen energi från början och sen ingen sömn, alltså då blir det ju lite uppfuckat, så att...
Ja, det är tufft.
Ja, det var jobbigt.
Ja, jag skulle säga det värsta är nog den här extrema bristen på egen tid.
Mm.
Liksom allt man vill göra.
Oh, gud.
Det är ju väldigt svårt att få till nu. Då måste man arrangera någonting.
Ja, men verkligen. Mm. Ja, det tänkte jag inte på. Det är verkligen det, det också som är... Det är ett så stort projekt.
Ja, ja. För det är så jag laddar energi som att vara själv. Och så... Nej, kan man aldrig göra det.
Nej, för om man har en ledig dag, då har man ju sitt barn hemma.
Ja, precis.
Så då blir man ju liksom inte... Och det är också svårt så här. Hur ska jag... Alltså, jag kan ju inte bara... Ska jag bara åka iväg en helg? Alltså det är många som gör det. Jag har ju hört sagor om det. Men nej, det är verkligen, det är verkligen svårt, ja.
Okej, det bästa.
Ja, nej men det bästa. Nej men det har vi verkligen sagt. Det är ju att han, eller att de är så jävla roliga och att allt blir lite mysigare och typ så här fredagsmys som man typ så här, så som man tänkte. Det var inte så att jag hade fredagsmys. Eller vi i vår familj hade vi typ inte fredagsmys när jag var liten.
Nej.
Men nu kan jag göra det för mitt barn. Mm. Att vi kan ha fredagsmys. Vi kan sitta och kolla på typ såhär någonting på tv och äta chips och liksom... Ja, men verkligen ha fredagsmys. Och det är så jävla mysigt.
Ja.
Och att man verkligen... Man har någon... Alltså, man har alltid... Man har verkligen en familj som är ens egen liksom.
Ja, det är så fantastiskt.
Och någon som älskar en...
Men också det att verkligen älska någon så mycket. Alltså jag känner mig typ smått besatt av honom. Jag kan sitta och bara stirra på honom. Han kan bara säga sluta titta på mig mamma. Men jag kan inte sluta. Alltså även han sover. Jag kan ligga och bara titta ner på honom. Och bara, han är för söt. Så här, hålla i mig för att jag inte bara ska liksom ta på honom, väcka honom. Men han är väldigt söt när han sover också.
Ja, de är så gulliga.
Ja, det är så gulligt. Okej, jag går vidare. Går ni på regnbågsfamiljeträffar?
Vi har väl gått typ 2 gånger. Men nej, sen har vi inte gjort det.
Nej, nej. Vi har gått på en. Vilket ju är konstigt, för det är liksom tänkt att jag skulle göra. Men ja, det har inte blivit av helt enkelt.
Alltså jag vill inte gå, vi har väl inte gått så mycket för att vi känner att... Alltså syftet med att gå på regnbågsfamiljeträffar var ju att Noah skulle få träffa andra barn med mammor. Och att man skulle få vänner som hade alltså samma familjesituationer. Men vi har liksom fyllt upp våran, så vi behöver inte få in fler. Och man jag orkar typ inte lära känna nya människor.
Nej, det är... Nej, jag är med dig. Det räcker nu.
Nu är vi färdiga.
Men det är väldigt, väldigt bra att de finns, tycker jag, såklart.
Verkligen.
Och jag hoppas massa andra går på dem.
Ja, och också när man har små, alltså så här, när Noe var liten, så var, då var det verkligen, alltså då hade det varit ett ställe att träffa andra familjer. För vi har ju fått det naturligt från förskolan att det fanns lite regnbågsfamiljer som man kunde, som vi träffade, och sen att vi har liksom fått det på andra sätt. Men annars så är det ju jättebra, också en sån period i livet som man verkligen behöver andra i samma liksom situation som en själv. När de är riktigt små. Och så är det ett plus som man får om man blir liksom vänner.
Ja.
Sen.
Ja, men jag tror det kommer säkert vara någon nu innan jul också, med så här typ julpyssel. Det var jag på förra året. Då kan vi gå då.
Ja, men okej, vi kanske försöker satsa på det.
Det är bra. Din tema då.
Och där kom det, umgås ni med andra regnbågsfamiljer, och det kan vi ta.
Ja. Ja, alltså grejen är också att jag umgås inte så himla mycket överlag.
Nej.
Men ja, vi har ju er. Och sen också William och hans man och deras barn. De har ju 3 nu då. Så det är nog där. Det är min kvot fylld.
Ja. Men det är typ det man klarar.
Du då? Ja, du var från förskolan.
Ja, men vi träffade... Ja, men de går inte kvar på förskolan, men vi har fortsatt umgås. Och har blivit jättefina vänner som vi umgås med när vi kan.
Ja.
Och typ orkar och har tid. Inte orkar med dem. De är fantastiska. Vi skulle orka med dem. Nej, de är så jävla jobbiga.
Så det blir inte så ofta.
Nej, men så är...
Hur har livet förändrats sedan du fick barn?
Ja, men det har
inte något.
Vad sa du?
Inte något.
Inte någonting. Jag lever precis som innan. Nej, men alltså nu i och för sig. Jag tänker att jag har tänkt så mycket att så här, nu kan jag inte plugga, nu kan jag inte göra, för man tänker att det klarar vi inte typ ekonomiskt. Fast nu har ju jag faktiskt börjat plugga. Så att jag kanske liksom stängde av min hjärna från att kunna göra det, för att jag trodde att jag inte kunde det. Alltså nu känner man ju att, eller nu känner jag att jag har typ accepterat och alltså inte bara accepterat, men så här, känns att det är okej att inte ha så mycket egen tid. Det är det som har förändrats mest, att man inte har naturlig egen tid eller naturliga egen tid eller dejter med ens partner. Det är inte så himla enkelt att lösa.
Nej.
Så att, och att man inte bara kan vara spontan. Alltså man kan inte bara, alltså man måste tänka igenom grejerna innan man gör någonting.
Mm.
Det kanske är det som har förändrats mest för oss.
Här har det väl, alltså om man backar då lite till innan man började försöka skaffa barn, så kanske så, då levde jag ju extremt annorlunda och var ju, levde väldigt mycket med spontanitet. Ja, jag uppträdde ju väldigt mycket och sånt där och reste väldigt mycket och uppträdde det på resor. Nu känns det ju inte som att nu åker på en familjeresa och så passar jag på.
Vi
har en vapen. Jag vet inte, har ni någon underhållning? Jag var ju också, alltså jag ville ju flytta till LA, jag var helt besatt av det under en lång tid och försöka lösa det. Det försöker jag inte lösa längre.
Nej.
Och sen så, nej, men sen så är det som säger liksom så här, hitta på saker med sin partner. För nu också så här, covid kom ju rätt snart efter att våra barn hade kommit. Så vi kom aldrig in i det här med barnpassning och så.
Nej.
Så därför, alltså vi har inte varit utan honom en enda natt båda två, till exempel.
Det har vi.
Jag
vet inte. Jag skulle nog inte. Men det är ju bara för att vi har min mamma som kan passa liksom.
Mm.
Och det är också det egentligen, att vi har ju vänner som vi skulle kunna lämna bort någon till.
Ja.
Såklart. Men man vill liksom inte vara någon till last.
Nej.
Man vill inte liksom,
Och så känns det också svårare ju längre det går, känner jag. Och nu, det är inte som att han kommer bli yngre heller. Så man borde ju bara köra nu snart. Men, alltså det är väl det. Sådana spontana, så man inte bara säga, ska vi ta in på hotell i natt?
Nej.
Ja, vi lämnar honom här då.
Ja, nej men alltså vi, alltså jag tror, alltså räddningen för oss tror jag var att vi hade en, min pappas exfru, alltså min lillebrors mamma och hennes vän som jag har nära relation med, kom hem till oss och så sa vi, vi hade inte planerat det, och då var han bara en månad eller någonting, han var jätteliten, en eller två månader. Hon var så trygg med barn, och visste exakt, hon visste exakt vad Noah behövde. Hon fick honom tyst när han grät, hon visste, hon bara, nu behöver han det här, nu behöver han det här. Och bara, det var en konsert vi ville se den kvällen som de kom till oss. Men vi hade inte tänkt att vi skulle lämna honom till dem. Men hon bara, men du, gå. Och så lämnade vi honom. För vi kände att hon vet exakt vad hon gör. Och det är typ räddningen till att vi kanske vågade lämna bort honom sen. För sen såg vi att det var inte så farligt att liksom, och han klarade sig och det var inget som hände. Och alltså, och efter det så har han sovit hos min mamma en del. Han har sovit hos någon våra kompisar har han sovit hos. Som har ett barn i samma ålder.
Det är ju ett bra råd då också, för att återkoppla till första frågan. Att lämna ifrån sig barnet lite grann i tid.
Ja.
Eller i tidig tid.
Ja, men jag tror det.
Ja.
Alltså för att man var ju livrädd. Man grät ju bara hela kvällen typ.
Ja.
För man var ifrån honom.
Ja.
Och man kände ju sig som världens sämsta förälder som lämnar honom när han är så liten. Men det var så bra. Och att barnet klarar sig väldigt bra. Och det finns ju andra människor som är bra på att ta hand om barn. Jag var bra på att ta hand om barn innan jag fick barn.
Ja.
Alltså jag skulle kunna ta hand om barn. Men den rädslan, ja. Men KBT utsätter sig för det som är skitjobbigt.
Precis.
Nu ska jag ta en ny fråga.
Gör det.
Använder barnet fortfarande blöja? Eller när slutade ni?
Och om ni...
Jaha, om det har slutat så
hur
gjorde vi?
Jag kan ju, alltså jag började prata, så fortsätter jag. Nej, Bobo använde inte blöja. Han slutade med blöja på dagen. Men strax efter 2,5 typ, tror jag. Eller innan 3 någon gång i alla fall var det. Sen så hade han blöja på natt. Några månader efter att han hade fyllt 3. Eller om det kanske bara var en månad efter att han hade fyllt 3, tror jag faktiskt. Sen så gjorde vi det jättedristiga försöket att vi var såhär, okej, han har inte kissat eller gjort någonting i blöjan nu på några nätter. Vi testade att han får sova utan blöja när vi var campade i Danmark.
Ja, men det är smart. Det är jättebra ställe att göra det på.
Ja, och då kissade han ju också.
Det är ändå såhär, det är perfekt ställe bara, i ett tält och inget tvättmobil. Alltså väldigt smart faktiskt.
Jag vet. Det så då. Alltså det spontana har inte helt övergett mig.
Det är skönt.
Det är skönt att veta. Nej, men sen så efter det så slutade han. Och jag tror, liksom, fan vägrade att ens... Alltså potta vägrade han sätta sig på. Så vi hoppade över det steget. Aha. Vi gick direkt till toalett istället. Och då... Ja, nu då apropå igen här att, då, att det är svårt att inte skämma bort barn. Men då så sa vi att när du kissar eller bajsar på toaletten första gången så kommer du få välja vad du vill i leksaksaffären. Ja, och strax efter det så gjorde han det. Och då så kom han liksom väl in i att aha, det, så här funkar det att gå på toaletten och det var ju käckt. Så då, så det var jättelätt efter det.
Fy fan vad skönt.
Ja.
Det låter helt superenkelt och bara fantastisk resa till blöjfri som ni hade.
Ja, och så behöver det snart inte vara. Och jag var liksom inte stressad innan utan tänkte att nej, men han får sluta när han är redo.
Ja, att vi har ju sagt det också att vi är bra komplettering till varandra här. För vi hade katastrof. Alltså det var det värsta i båda våra liv. Alltså vi var så psykiskt utbredda efter den perioden när vi försökte få dem att bli blöjfri. För att vi hade någon sån press att, eller vi, alltså det är ju typ som att man säger, vi ska få honom blöjfri när han är 2 år. För att, alltså jag vet inte, för att man är galen i huvudet. Som bara så här ska känna sig stolt för att, eller så här. Vad heter det ens? Alltså man bara...
Huckfärdig.
Nej, men, ja, men man vill känna sig att han är duktig. Som att man ska göra sitt barn duktigt på att sluta bli. Alltså man är ju... vi var lite skadade i huvudet. För vi, som sagt, vi slutade när han var 2. Och hade läst den här blöjfri på 3 dagar.
Mm.
Det var ju inte 3 dagar. Och vi gjorde verkligen sån här jävla boken sa. Det var fruktansvärt. Vi höll på i typ ett halvår innan han blev blöjfri. Och han var ju absolut inte redo, att se mig nu. Alltså det fattar man ju nu. Men då när man var där så ville man inte sätta på honom blöja. För då tänkte man att han skulle bli, alltså känna att han var dålig för att han fick ha blöja på sig igen. Och vi hade inte blöja på natten. Vi hade inte blöja. Alltså, vi åkte på resa till Stockholm på tåg. Tältade också med honom. För att man vi hade tänkt på semestern. Då gör vi det här. Ja. Nej, så nästa gång om vi får fler barn så kommer det absolut bli, alltså avvakta lite tills man märker ännu mer självmant att barnet vill och inte pusha stackars lilla.
Nej.
Stackars lilla, lilla barnet.
När det är redo helt enkelt, är rätt dags.
Precis. Mm. När lägger ni ert barn och hur sover den och när brukar den vakna morgonen?
Vill du börja?
Ja, men absolut. Jättesvårt i början. Man hade ingen aning om så här. Eller ja, man visste ju så här, alla lägger klockan 7 och sen så vaknar de klockan bla bla bla, klockan 6. Men så himla svårt att typ så här veta när folk lägger på riktigt. Men vi lägger väl typ så här 7:30, 8:00, 9:00. Försöker, alltså tänker att vi lägger klockan 7, men det gör vi aldrig. Så typ så här, vi kanske ligger i sängen vid 7:30. Och sen kanske han somnar 8:30. Ja. Och sen sover han ju nu då. Sover han hela natten. Men innan har jag alltid vaknat på natten. Inte så att han har varit vaken länge på natten. Men de senaste 2 åren kanske. Men fram till han var 2 så sov han ju jättedåligt. Och sen vaknar han typ så här. Det spelar ingen roll om vi lägger honom vid 12 eller vid 6. Han kommer ändå vakna vid typ 6.
Det är väldigt intressant. Ja. Hur kan de inte byta vakningstid?
Nej, man hoppas ju alltid på det. Man vill, om vi lägger lite senare så kanske jag vaknar lite senare. Nej. Det funkar det första året typ. Om man eller ja, första andra året.
Men hur somnar han då? Eller hur gör ni liksom?
Men vi brukar lägga oss och läsa. Och det är också så jävla mysigt. Alltså vi lägger oss och läser. Och jag har börjat nu med så här massage. Vi gick på babymassage när han var lite yngre.
Ja.
Och nu har jag börjat igen med massage, han tycker det är så mysigt, så det är verkligen en sån mysig stund på kvällen. Och så kan han ligga och prata om någonting när man har slutat läsa. Så typ läsa och sen klia lite i håret, eller ge massage och så somnar han.
Ja. Ja, jag tycker också att det är väldigt mysigt, eller vi lägger ju varannan kväll nu. Och det är väldigt mysigt men ibland lite frustrerande också.
Mm.
Han brukar lägga sig vid ungefär 7:45 och somna ungefär 8:45. Runt där. Och då så, ja, han har ju en egen säng nu som är precis nedanför våran säng. Då för att han ska sova så brukar jag komma på en saga Och sen sjunga några sånger som han oftast får välja då.
Mm.
Och sen så, oftast så vaknar han på natten bara för att komma upp och lägga sig mellan oss. Men ibland så sover han hela natten också. Det är alltid väldigt chockartat fortfarande när det sker, men det händer. Och sen så vaknar han, ja, han brukar vakna när klockan ringer vid 8.
Oj, ändå så sent.
Ja, det är ju faktiskt jätteskönt.
Ja.
Ibland då, om vi skulle ha lite mer sovmorgon då, då vaknar han ju alltid mycket tidigare.
Ja, såklart.
Ja. Och han vaknar förresten inte heller när klockan ringer, utan det är jag som får väcka honom.
Gud,
för han vill också förresten bli killad på ryggen när han ska sova. Mm. Men och där, det som är frustrerande det, där, det kan ju vara det här liksom att han inte vill sova. Mm. Då. Alltså jag älskar att ligga och prata när han ska sova, för han har så himla söta frågor. Men så kan det vara så här, när man tror så här, efter en sagan, efter man har sjungit och bara så här, nu sover han nog gått rätt länge. Och sen så bara, mamma, vad är det för någonting bortanför rymden?
Det är verkligen så. Du ligger och blundar. Du har inte öppna ögon. Du sover. Och så har mitt andra sagt att du sover. Bara, va?
Sluta med djupa frågor.
Ja.
Och så frågade han nyligen så här, vad händer om man slår någon så den dör?
Det är så jävla stor fråga.
Väldigt stor fråga. Och sen den extremt oroväckande, vad händer om man slår hela sin familj så den dör? Då brukar han inte slåss, kan tilläggas också, men jag vet inte vad han planerar.
Men det är frågan också Noah nu. Så himla mycket om typ så här. Eller han säger döden hela tiden. Han säger så här, död, 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 alla dör. Jag ska döda ormen. Jag ska typ så här. Alltså han pratar jättemycket om döden.
Men det kanske är någonting i den här åldern då?
Ja, jag vet inte.
För jag vet att jag funderade jättemycket på döden när jag var, eller att jag var ju helt döden besatt när jag var 3-4 typ.
Ja, antingen är det bara våra barn som är helt, som vi kanske ska vara oroliga för. Eller så är det förhoppningsvis en åldersgrej.
Hoppas det. Okej, nästa fråga. Har ni berättat för barnet om hur det blev till? Och i sådana fall, hur berättade ni?
Jo, men det har vi nog gjort. Vi har suttit och pratat om alltså att han har varit i min mage och att vi åkte till ett sjukhus och där fick vi hjälp. Jag försöker ändå vara, alltså jag har ju försökt att säga liksom, så får man låna ett spermie och så har jag ägg i min mage och så, alltså försöker vara ganska tydlig med vad det är.
Mm.
Och inte liksom, men jag vet inte heller om det är helt fel att säga så tydliga saker, för de fattar ändå inte liksom, men jag sa liksom så, och så fick vi hjälp och sen så var du i min mage och så växte min mage och sen så kom du ut.
Mm.
Och då pratade mamma Ellie med min mage, för att hon visste att vi var där i och, ja.
En grundläggande bra information liksom.
Ja.
Ja, men det är typ så jag har gjort också faktiskt. Också sagt det här med ägg och spermier.
Ja.
Och sagt att vissa har ägg, vissa spermier. Mamma och mamma har inga spermier. Så vi fick gå till doktorn och så var det någon där som hade gett lite spermier till oss.
Ja.
Och så sprutade de in dem i mig och sen så växte du med magen.
Mm.
Jag flätar, och den här berättelsen tänker jag också liksom så att man lägger till mer och mer detaljer liksom ju äldre de blir.
Ja, precis. Jag tycker också det är viktigt att man säger liksom vad det är, typ såhär, spermie och ägg, så att det inte blir liksom att, alltså att, för det kan ju kännas som att man, alltså som att det är en jobbig grej att prata om. Men det är ju det var ju det som hände liksom, att man åkte till ett sjukhus.
Mm. Fatta vad skönt vi har som kan berätta den här versionen.
Så jävla väl. Ja, verkligen.
Vi slipper dra allt annat på en gång.
Väldigt kliniskt.
Har någon ställt konstiga frågor eller sagt konstiga saker till dig eller barnet för att det har samkönade föräldrar? Nej. Alltså inte så här konstiga frågor eller sagt konstiga saker. Ja, jag kan tycka att folk i min närhet har sagt konstiga saker förresten.
Mm.
Så, fast det har ju att göra med att vi valde att ha en anonym donator.
Ja.
Mm. Och det känner jag liksom att, men det har ni faktiskt ingenting med att göra. Nej. Det är inte ert beslut.
Mm-hmm.
Det är inte, ni kommer inte må dåligt över det. Eller förhoppningsvis Nej. Kommer ingen må dåligt över det. Men definitivt inte de liksom.
Nej.
Men sen så annars är det väl liksom så här antaganden. Som han var på sin dans förra veckan var det väl. man går i dans då. Och då så brukar det på ett gym. Och så på, när de går därifrån så, eller när vi går därifrån så brukar han alltid få klättra upp och ner för en ribbstol.
Ja.
Och, men nu så gick han i det här ledet.
Ja.
Och jag gick bakom så jag hörde inte liksom vad de sa där framme. Men så gick han ut mot den här ribbstolen då och skulle vilja klättra upp. Och då så sa instruktören att det får du göra med din mamma eller pappa.
Ja.
Och han berättade det för mig sen in i omklädningsrummet. Men då bara så här superskrattade han och var liksom så här, jag trodde att jag är en pappa. Mamma, kan inte du säga till henne att jag har två mammor?
Ja.
Och sen så
åter... gulligt.
Och sen så återberättade vi det för Karin när vi kom hem. Och då bara skrattade han jättemycket också.
Ja.
Så han tyckte mest liksom att det var en så här väldigt konstigt, hur kan man tro det?
Ja,
mig.
Ser man inte på mig, jag har två mammor.
Precis.
Alltså en grej som jag tänker på är ju typ såhär att alltså det var någon förskole, alltså en pedagog. Vi har haft väldigt bra förskola där jag har varit jätte, alltså vi har aldrig känt oss otrygga med att vara två föräldrar. Och vi har nog mer fokus på det än vad liksom någon på förskolan hade.
Ja.
Men där var det en pedagog som sa typ så här, som visste att, alltså just för att det kommer från pedagogen som vet om att han har en mamma, men en mamma och pappa. På barn menar jag. Och bara, nej men så får du gå hem och så får du testa att göra pannkaka med din mamma och pappa. Och bara, det var så här. Och så kom han ju också hem, då sa han ju också till henne bara, men jag har ju ingen pappa. Också så skönt. Han bara, kul, vad skönt att du säger så.
Verkligen. Nu har vi inte så många frågor kvar nu.
Nej.
Men du drar den näst sista.
Har det varit några konstigheter på förskolan på grund av att barnet två mammor? Ja, en liten sak.
Ja, vill du berätta den igen?
Nej.
Nej, men det har nog inte varit här heller, vad jag vet. Jag var ju så himla nervös inför förskolan innan. Gud, det var ju som, det var fruktansvärt att han skulle börja där. Och, men nu vet jag att de pedagogerna han har är superbra.
Ja.
Men när det är vikarier så vet man inte.
Nej, fan vad jobbigt det.
Ja.
Det är verkligen, alltså vikariestationer känns verkligen jobbigt i många olika, alltså så här, jag har i och för sig inte tänkt på det kanske jättemycket att han har... Alltså att det är på grund av liksom att han har två mammor. Jag har inte tänkt så mycket på det. Han har aldrig sagt någonting om det.
Nej.
Men typ så här, där är man mer orolig för att det är blöjsituationer. Att man inte vill att en liksom vikarie ska byta blöja på honom. Liksom.
Och det ska ju inte vikarie göra heller. Men samtidigt vet man om situationen på förskolor och skolor.
Att det är katastrof.
Att det, så det kan bli så ändå.
Men lite också så här, den grejen. Att man typ, att man, det är så katastrof på förskolor och man vet om det. Men jag känner mig ändå liksom, alltså jag tänker ändå att det går bra där.
Mm.
Alltså man har ju lite stress. Jag tänker folk som precis har blivit föräldrar. Som, eller folk som ska börja på förskolan nu. Som har stress för att hur det ska gå på förskolan. Det löser ju sig.
Ja.
Alltså så känns det.
Jag är faktiskt det. Fruktansvärt i början.
Ja.
Inskolningen var ju hemsk.
Ja, verkligen.
Och första tiden på förskolan också.
Ja, verkligen.
Fast antagligen kanske hemskare för oss. Jag vet inte. Men jo, en gång så var det. Fast det var ett par år sedan nu. Men att Bobo kom hem och sa att. Att han har en pappa. Tror jag det var.
Aha.
Eller något sånt där.
Aha.
Och då blev jag bara. Vem har sagt det? Och jag skrev med det sen. När utvärderingen av förskolan. Eller inte utvärderingen. Men när det är så här, när de, och frågorna de ställer varje år. Att det är ingenting som någon ska säga till mitt barn. Och bla bla bla.
Ja, men du tänker men, ändå. Eller det kanske är som att de har sagt det.
Ja, det, någon det kändes så.
Ja.
Då, som att det var någon vuxen som hade sagt det till honom.
Ah, ja, men nu vet jag. Nu fattar man.
Men det är liksom enda som jag vet där som har varit något konstigt. Och sen så, alltså, det är väl inte liksom, eller det jag oroade mig för så mycket var också innan, nu vet jag att han kan liksom prata för sig själv väldigt bra.
Ja.
Men att om han skulle säga till någon, om det var någon som inte visste att han hade två mammor, så här, att jag har två mammor och bara, nej, det kan man inte ha.
Nej.
Nu har han en mamma och en pappa.
Och när han inte kunde säga.
Fast det vet jag inte om det hänt, alltså det är mitt huvud det har hänt bara. Ja, det var.
Men jag tänker också det själv liksom. Alltså jag har jobbat på i ett lekland eller vad man säger. Och där man också sa, alltså det första man sa, även om jag hade, då hade vi nog inte något i sig. Men jag var ändå, jag levde med en kvinna liksom.
Mm.
Och man frågar per automatik typ, har du, ah, var är din mamma och pappa? Eller typ när man träffar ett barn som är ensamt i ett varuhus och bara, var är dina, alltså det första spontana i mitt huvud innan jag började tänka typ såhär, gud vad säger jag, var ju, var är din mamma och pappa? Nu säger jag ju typ såhär, vad är dina föräldrar? Men alltså om jag har svårt för att typ säga det naturligt så bara, då är det inte så konstigt att väldigt många andra inte kanske har så himla lätt för att säga det heller. Eller,
nej. Eller kan man ju anta att andra har det?
Svårt för det.
Ja, jag är hård på föräldrar. Men jobbar ju också inom skolan.
Ja, precis.
Nu tar jag den sista lappen. Vad är du orolig för?
Vad är jag inte orolig för? Nej, men vad är man orolig för? Att, eller man är orolig för att barnet ska få ett trauma av en. För man vet ju att man kommer ge ett barnet något trauma. Alla barn har ju några trauman. Men vilket, vad är det jag ska behöva hantera sen? Som de kommer hata att jag har gjort. Det tycker jag är jobbigt att så här, jag kommer, alltså, eller de gångerna man tänker typ, fan, nu skrek jag på honom för att han sprang bakom bilen som idag. Och han blev jätteledsen. Alltså, och så tänker man ju på det här efteråt bara, ja, nu kommer ju han säkert vara skiträdd. Och så analyserar man andra situationer för att jag skrek på honom då, då kanske han gör det här för att han gör så. Eller en, jag är orolig för vad jag ger honom för psykiska problem.
Ja, fy. Usch, det är så många saker man kan göra fel.
Ja, fy fan.
Ja, det är extremt obehagligt.
Ja.
Ja, nej, jag är också orolig för en hel del. Fast jag försöker att inte tänka på det så mycket. Men jag är såklart orolig att något ska hända honom.
Ja.
Att någon ska ta honom.
Nej, men gud. Ja, usch, det kan vi inte
ens prata. Nej, jag går inte ens in på det.
Nej.
Men sen såklart så, ja, men kan man vara orolig liksom för att det ska bli något konstigt just för att han har två mammor.
Mm.
Att han ska bli retad för det. Det tänker jag att, liksom, på med skolval och sådana saker.
Mm.
Försöker inte tänka på skolval heller.
Nej. Skjut det framför.
Men, ja, men vad som kan hända liksom. Eller tänk hemskt liksom, nu som man såhär världens gulligaste lilla söta fina barn som älskar sina mammor. Och sen bara växer upp och bara hatar sin uppväxtsituation.
Ja.
Skulle också vara jättehemskt.
Men jag tänker att han kommer göra det. Alltså alla barn hatar sin uppväxtsituation. Alltså här, som jag tänker typ, jag försöker tänka att de mest normala kompisarna som jag haft, eller typ vännerna eller kollegorna jag haft, de, till och med de säger ju att de har haft någonting skit med sina, eller de hatar ju sina föräldrar.
Ja.
Så jag tänker att det kommer ju vara så. Alltså det gör mig lite lugnare typ såhär. De kan ändå bli typ lite normala eller liksom inte normala. Men att de ändå inte behöver vara liksom, alltså, skadade så att det påverkar dem liksom i deras vardag.
Nej, precis. Det kan vara någonting man får vara arg på under puberteten typ.
Ja, men det är man ju också orolig för. Alltså typ tonåren. När man är, alltså där allting är jobbigt.
Ja, jag är ju faktiskt där nu. Jag har ju en 13-åring också.
Ja, men gud, just det. Ja, du får berätta allt om hur det är.
Så nu
då går vi in i tonårspodden.
Ja, precis. Vi kan ju samlas här igen om 10 år.
Ja, och precis. Men då är du ändå på den lite förstart.
Ja, precis.
Ja,
ja, exakt.
Det är taskigt.
Ja, jag vet det.
Jag är underläge då.
Det är lär jag har glömt vid det läget.
Okay.
Ja, nej, det finns mycket oro att säga för. Men det finns mycket saker att vara glad för också. Ja. Och man får ju försöka att bara vara här och nu.
Ja, men verkligen.
Mm.
Och som sagt, alltså det mesta löser ju sig.
Mm.
Alltså det är, alltså även om tonåren går åt helvete, om man har gett dem jävligt mycket kärlek, det är typ bara det jag tänker på. Bara någon av oss, eller vet jag ju, lyckas med det alltid och ger kärlek i alla situationer i hans liv. Om han får det och jag försöker att ge honom kärlek hela tiden också, så kommer jag ändå bli, de har ju väldigt bra förutsättningar.
Ja, men precis.
För vi är ju medvetna och vi älskar ju dem.
Och det är väl faktiskt det bästa rådet att ge egentligen, att bara alltid ge jättemycket kärlek.
Ja.
I alla situationer, vad barnet än gör.
Ja.
Såklart att man får säga till också. Men att inte det ska vara en dealbreaker. Att inte ha några dealbreakers med sitt barn.
Nej, verkligen.
Ja. Bara fortsätta älska det. Mm. Ja, men det var väl de kloka råden från oss ikväll.
Ja.
Ja.
Så hoppas att ni har känt er, att ni känner er upplysta nu.
Och vet precis vad det handlar om.
Ja.
Småbarn.
Jag ville inte förbereda dig på att det skulle bli en hel del överrustade skratt i det här samtalet. Eftersom en del kanske skulle ha ansett det tramsigt och inte värt att lyssna på då. Men vi hade väldigt kul och det hoppas jag att du också hade när du lyssnade på detta samtal. Har du några funderingar kring något som vi sa eller så, så tveka inte att höra av dig. Det är faktiskt så att jag har en väldigt spännande sak på gång. Det är något som jag har jobbat med länge och pysslat runt med, men nu så börjar det äntligen bli klart. Och jag är inte gravid alltså, men det känns nästan som en liten minigraviditet. Den här saken känner jag förtjänar ett helt eget avsnitt, så snart kommer det ett nytt avsnitt som handlar om detta projekt. Tack för att du har lyssnat och tusen tack till Swedish Collagen, vars veganska kollagen jag älskar. Kom ihåg rabattkoden RAINBOW20 för 20% på sortimentet på swedishcollagen.se. Ha det så bra så länge, vi hörs snart. Puss puss! Lesbisk gravid på